Hej och välkomna till vår podd Så sjukt pepp, läs eufori med Eva och Ophelia. För första gången ska vi idag prova på att ha en bokcirkel. Det ska bli väldigt spännande och vi som sitter här runt bordet är förstås jag och
Ophelia.
Ophelia, men också två andra kollegor och det är
Karina
som är
biträdande bibliotekschef
och
stort fan av podden.
Just det, och så har vi...
Jag heter Einar och jag är IT-bibliotekarie här med mig också. Stort poddfan.
Vi kan inte fatta varför vi har valt just de två personerna.
Nej, nej. Men då kanske vi skulle presentera som poddstjärnorna i sådana fall. Inte poddstjärnorna.
Jag vill ju säga att vi har valt dem i första hand för att de... Ja, tror jag tycker om att läsa just såna här böcker också. Eller vana att läsa.
Proffs.
Ja,
de är... Proffsläsare.
Proffsläsare.
Läsa kan vi i alla fall.
Ja, kan och prata om vad de har läst kan de också. Idag så, nu vill jag ha en liksom utfärda en jättestor spoilervarning här.
Megastor,
för vi kommer att prata om den bok som vi ska prata om då. Ska vi prata om hela boken. Även slutet och allting i. Så har man tänkt läsa den här boken, så gör det först och lyssna på podden sen. Och boken vi ska prata om är I dina händer av Malin Persson Giolito heter hon. Jag måste kolla vilken följd det kommer efternamnen där. Ja, och det kanske...
I dina händer, sa vi det?
I dina händer.
Jag tänkte... Okay, jag försvann
där.
Nej, jag fick en blackout.
Ja, jag förstår. Ja, vi kanske kan be Einar att liksom göra en liten sammanfattning.
Jo, men det borde...
Boken handlar om.
Det borde jag nog kunna klara av. Den här boken är ju... Det är en thriller skulle jag nog beskriva den som. Den tar ju sin början med att en pojke i unga tonåren blir skjuten. Och sen får vi följa parallellt bak i tiden då den här pojken och hans bästa vän och vad som händer med dem från tidig ålder hela vägen fram tills den här händelsen. Och sen samtidigt får vi följa utredning och allting, som alla konsekvenser som blir av att den här pojken blir skjuten. Så vi får följa polisens arbete och personer i lokalsamhället och de här barnens föräldrar. Vad som hände med dem.
Precis.
Så någonting, var det något jag missade?
Nej. Väldigt snyggt sammanfattat.
Väldigt bra.
Ja, väldigt bra.
Ja. Och då ska vi alltså prata om den här boken som vi alla har läst. Några av oss till långt in på natten för den här podden. Jag läste sluten igår också, ska jag säga.
Jag trodde du var färdig redan innan.
Nej,
sa inte du det?
Nej, jag läste. Jag var ju ledig igår, vet
du. I know.
Då kunde jag läsa lite.
Det var två som sitter med så svarta ringar under ögonen idag, typ håller på att somna i podden.
Jajamän.
Jag läste ju bara till ett, så att jag ska inte klaga.
Finns det någon som är värre? Ja, precis. Så väldigt centralt i den här, precis som du sa, så är ju då de här två barnen, de här pojkarna Billy och Douglas, eller Dogge som han kallas, som han säkert vill kallas också. Och deras förhållande till varandra, de här som är de två bästa vännerna och deras familjer, man säger, har ju också en väldigt central roll, deras föräldrar. Men ja, om vi ska börja med kanske att prata lite om Billy, som är den ena parten då. Vad tycker vi om Billy?
Ja, Billy är ju pojken som blir skjuten. Det kan ju vara bra att säga.
Ja, precis.
Han kommer ju från ett område som heter... Det heter inte Vårby.
Våringe. Våringe.
Precis. Som är väl något lite socioekonomiskt utsatt område.
Precis.
Som är en fiktiv Stockholmsförort. Och han bor med sin mamma och sina tre syskon. Eller är de fyra?
Två syskon och en bror. Två systrar, så jag kan producera. Så ser jag inte, jag läser, jag har tappat mitt språk.
Två systrar.
Två systrar och en bror.
Min bror.
Emellanåt pappan.
Just det, pappan Isak. Mm. Ja, han som är alkoholiserad.
Och ibland utkastad.
Oftast utkastad. Ja. Han bor väl egentligen inte där längre. Ännu.
Han är inte så jättenärvarande i vad säger.
I Billys liv eller i boken?
Nej.
Eller?
Nej, det är han inte. Ja.
Det som är intressant med Billy tycker jag är att det inte inget, att, ja, det kanske kommer naturligt eftersom han dör i början, men man får inte, man lär känna honom genom de andra karaktärerna i boken. Han har ingen egen berättarröst.
Nej.
Och det har ju alla de övriga.
Ja, det är väldigt intressant.
Mm.
Men det har väl att göra med då, så att säga, att det börjar med att han skjuts, så att han lever ju inte.
Men han beskrivs...
man får beskrivningar och om honom också.
Om honom. Mm.
Hur han var.
Och de beskrivningarna är ju väldigt mycket att han är väldigt charmig. Det är liksom i nästan alla situationer, så även om han kanske beter sig lite illa, så är de flesta vuxna runt omkring honom lite viftar bort det med det. Det är lugnt, Billy, du behöver inte komma till hela träningen, du får vara med och spela matchen då.
Ja.
Och lärare som lite så här, ja, men viftar hans kanske lite problematiska beteende.
Se mellan fingrarna liksom.
Men han är väl, han fixar ju skolan, han är ju smart.
Ja, han är ju det.
Smart och charmig.
Ja. Mm.
Poppis.
Ja, precis.
Han har det.
Han har det.
Ja, vissa har ju bara det och vissa inte. Som Dogge till exempel, han har ju inte det.
Nej. Men då vill väljer ju då att bli kompis med Dogge. Och så.
Fast väljer han verkligen det, eller är det bara det att han är en av de få människor som inte stöter bort Dogge?
Kanske. Men eller så har han ett Dogge är ju då, kan man får jag väl säga då, Billys motsats egentligen.
Mm. På nästan alla sätt.
Mm. På nästan alla sätt.
Mm. Han har från utseende till personlighet och självkänsla, alltid typ kontra, tvärt emot.
Och frågan är ju det om det verkligen är så, eller om han på grund...
Dogge växer ju också upp i Rönnviken, som är villaområdet.
Just det. Den rika delen, så att säga, av... Där alla rika människor bor, eller där man tror i alla fall att alla rika människor bor. Med de stora villorna och det fina området med säkerhetsvakter och lite sånt. Där också den här jättefina lekparken ligger. Där väldigt många tillbringar mycket tid. Även de från Våringe kommer ju över hit också. Och det är där Billy och Dogge håller till väldigt mycket.
Där de träffades vid 6-årsåldern eller något sånt.
Precis.
Och sen återkommer genom hela boken. Ja, det är där också boken börjar.
Ja, det är en väldigt central plats. Börjar och slutar faktiskt.
Börjar och slutar.
Smurf. Carina. Ja, jag har rått till ställa podden.
Ja, men det är absolut. Så att det är ju viktigt. Det är viktigt som plats.
Mm. Också. Det är en central plats i berättelsen eller i boken.
Ja. Och sen kan man ju... Jag är lite så här tveksam till om Dogge verkligen är så. Alltså om man hade önskat honom andra föräldrar.
Ja.
Ja, så kanske han också hade varit lite en annan människa. Jag tror att han är väldigt präglad av sina föräldrar. Just det här Jill och Theo. Jill, som vi pratade om det tidigare, säkert inte egentligen hade velat haft barn. Nej. Man får lite den känslan. Och hon är det, på grund av olika omständigheter, också väldigt psykiskt labil. Och tar mycket tabletter och sådär. Orkar inte riktigt med sin... Orkar inte med sin tillvaro helt enkelt. Och därmed inte sin son heller.
Mm.
Theo, som är en liten... jag vet inte vad man ska säga om honom egentligen.
Han är så hal liksom.
Ja, han är en liten skum typ.
Men, fifflare.
Ja, fifflare.
Alltså glidare liksom på något sätt. Eller ja. Wanna be glidare, eller jag vet inte.
Samtidigt som jag tror att hade han lyckats med sina affärer så kanske han hade varit en näringslivstopp. Alltså, ja, jag tror att det är väldigt sådär... Men han tar kanske till lite fel metoder, jag vet inte. Men han försöker ju göra affärer och kanske med personer som inte han borde göra det med det. Kanske. Ja.
Jag tycker det är så att alltså, jag tänker i ett kapitel när man får se hur det var med Jill från början med Dogget. Hon känns ju inte som att hon har knutit an till den här bebisen överhuvudtaget.
Nej, nej.
Hon har ju verkligen problem att göra det och har inte fått någon hjälp med det heller.
Nej,
nej. Man var ju såhär, det är vi mot världen, men det höll liksom, det är mycket ord. De här kärleksförklaringarna hon ger sin son, det känns ju som att de är helt ihåliga.
Mm.
Men det gör hon ju också bara när det är andra människor närvarande. För att,
det ska
att de spelar
låta
en roll. Så.
Ja,
absolut. Men, jag tycker att vi ska komma ihåg och komma tillbaka till när han ligger på sjukhusen.
Mm. Nej, men usch.
Det måste vi komma tillbaka till. Det är väldigt
viktigt. Det var jobbigt.
Ja, det var jobbigt. Men ja, sen har vi då Billys familj, det har vi ju pratat lite om, med just hans mamma Leila.
Leila.
Ja, Leila heter hon. Som då är invandrad, har flytt som barn och upplevt, hon har ju verkligen ett bagage hon också och upplevt hemska saker. Vilket gör att hon är ganska rädd.
Mm.
För väldigt mycket och försöker skydda sina barn så mycket som möjligt. Ja.
Fast vi kom fram till att i slutändan blir det nästan barnen som skyddar henne.
Ja, precis. Jo, de vill ju inte berätta saker för henne. Och de är ju väldigt, väldigt rädda om sin mamma. Är de ju. Mm. Verkligen.
Men hon kan ju språket, men hon... överlåter till äldsta dottern med myndighetskontakter och kontakt med skolan och...
stort ansvar för ett barn. För hon är inte heller så gammal den äldsta.
Kan man också fundera på hur mycket tid hon har till föräldramöten och utvecklingssamtal och de här mötena med där hon ska försörja sina fyra barn och sig själv och dågan till man.
Ja, precis. Ja, nej, det är egentligen ingen av de här mammorna som har speciellt lätt.
Mycket utsatthet i den här boken. Alltså, det är väldigt mycket utsatta människor
det.
Som hamnar i situationer som känns övermäktigt på något sätt.
Ja, absolut.
Och barnen kommer i kläm. För vi var inne på det här med att Dogge inte blir sett. Han har ju låg självkänsla. Ingen... samhörighet och som vi sa att ingen verkar gilla honom.
Nej.
Vad det här stackars barnet gjort, det känns som att nästan från scratch så tycker ingen om det här barnet.
Nej. Men om man tänker på Billy också då, som lever på sin charm och även fast han egentligen är en odåga, han är ju verkligen det.
Ja,
han lever ju på det, han ler sitt snea leende och liksom folk faller och ja. Och sådär.
Men så snackar han här
liksom. Ja, precis. De börjar ju väldigt tidigt i liksom att snatta och göra inte så bra saker.
Ja, om man undrar vad kommer den där längtan från att göra det? Alltså han kommer ändå som vi sa från en kärleksfull familj. Han kanske inte har så mycket materiellt högstandard så, men jag vet inte.
Ja, men
är det inte Billys längtan efter att ha vad de andra har?
Jo.
Aldrig nya, liksom, inga nya kläder. Det finns ju ingen... De har inget ekonomiskt utrymme till några utsvävningar alls. Inte kexchoklad och inte nya träningsskor och ingen fotboll och sådär.
Mm.
Och Dogges längtan efter att bli sedd eller bli bekräftelse. Och att förebilderna då blir ju inte deras egna föräldrar eller några andra vuxna i närheten. Utan förebilden blir ju de äldre grabbarna på gården eller i närområdet. De som är coola, de som blir beundrade, de som strör pengar omkring sig.
Ja, som den här, den centrala personen Mehdi heter han, va? Och hans polare då, som alla de här små barnen ser upp till egentligen.
Men de är någon.
Ja, precis.
De har status.
Ja, verkligen.
Pengar och brudar.
Mm.
Mm. Ina bara ler. Känner du igen dig?
Ja, jo. Får säga.
Mm. Men jag tror ju också att det, som Billy som då är väldigt intelligent och har otroligt lätt för sig men tappar intresset väldigt fort, så tror jag också att om man hade fångat upp honom, det här är ju önsketänkande kanske, fångat upp honom bättre i skolan, kanske han liksom, de hade kunnat få honom intresserad av lite andra saker än att göra brott, använda sin intelligens till, för det är ju han som driver, han driver ju alla saker som de här två killarna gör. Det gör ju inte Dogge.
Han är ju en sidekick.
Han hänger ju bara på. Han vill ju göra det som Billy gör.
Verkligen, det märker man ju mot senare i boken väldigt tydligt. Men också att de börjar ju springa lite ärenden åt den här Meddy.
Ja.
Och Meddy och alla andra i hans anhang, de tilltalar ju Dogge knappt överhuvudtaget. Utan de vänder ju sig alltid mot Billy för att det är liksom... Det är Billy och sen har han med sig någon.
Ja, något bara, typ.
Ja, ja, precis. Ja.
Men då undrar man, förstår Billy att Dogge ser upp till honom? Eller fattar han det där liksom? Den här obalansen på ett sätt i deras vänskap. Att det är ju verkligen en som avgudar den andra.
Ja.
Jag tror inte det. Jag tycker att det visar sig på slutet där med Billys svek.
Ja.
Att han är inte riktigt...
Nej, han förstår nog inte riktigt hur viktig han är för Dogge.
Nej, jag tror inte jag heller. Att Dogge kommer från fina sidan och med pengar och så här. Vad ska han med?
Vad ska han med honom till?
Ja.
Han fattar han nog inte.
Nej, han förstår ju inte hur utsatt Dogge är heller.
Nej.
Han är ju otroligt
utsatt. Men de är ju... Boken sträcker sig från, de är 6-14. Det är ju barn.
Det är barn.
Det finns inget konsekvenstänk och det finns inget...
Det är bara liksom det som är kul för stunden.
Noll empatisk förmåga tycker jag lite så här genomgående också.
Så är det ju. Om man nu ska komma då till när de träffar den här Meddy, du känner ju till honom naturligtvis, när han tilltalar dem för första gången och ber dem liksom köpa inom citationstecken,
fixa
säger han då, kexchoklad. Och då är ju meningen att de ska gå in och snatta det där inne. Och då är ju på något sätt lyckan gjord för de här två killarna.
Mm, då blir de ju sedda.
Ja, de har liksom, han har pratat med dem.
Mm.
Och sen de pratar ju senare om med varandra också om att nu ska de börja klättra. De ska klättra på den här
kriminella stegen.
Kriminella karriärstegen. Ja. Som många barn gör idag faktiskt. Det är ju en verklighet. Att det liksom... Att man, det är det man vill. För att man tittar då på de här killarna som då har bilar, brudar, pengar.
Droger.
Guld. Det är mycket liksom. Ja. Sådär. Och det är det man vill ha.
Mm. Respekten liksom.
Ja,
känna någon form av makt.
Ja.
Och alla brudarna.
Ja. Men ändå är det på något sätt konstigt. Nej, det kanske inte är så konstigt. Det är bara jag som... För jag tycker att de borde bli lite rädda också.
Alltså... Skräckblandad förtjusning.
Ja, kanske. Ja.
Så lite nervkittlande liksom.
Ja.
Kanske en del av det på något sätt.
Ja. Men som du sa, Ina, tidigare också, just det här att hon har ju väldigt fint förankrat det här i lokalsamhället. Den här utsatta, alltså författaren, tycker jag. Den här utsatta delen och även den mera, den här som är lite mer posh, liksom.
Det känns som att alla är på något sätt offer i det hela. Man blir beklämd. Det var jobbigt, det var en tung läsning. Inte bara för att det var ett på natten jag avslutade den typ. Nej, men också för att man blev så här, uff. Det känns så verkligt. Det känns så himla nu på något sätt. Det känns så verklighetsförankrat i vår tid. Vilket gör det ännu jobbigare att läsa. För man blir verkligen så här, vad gör man åt? Alltså... Man måste göra något. Man känner ju verkligen den här polisen som utreder, vet han Farid. Den här hopplösheten han känner. Man bara, man, man,
man känner det också. Maktlöshet. Alltså, jag håller med. Ja,
man blir bara så här.
Föräldraskap, maktlöshet. Och det känner ju även polisen som man får följa. Ja, det är Farid. Och Sudden som äger den lokala butiken. Precis. Deras maktlöshet. Också men också deras föräldraskap som varken har ekonomiska svårigheter eller något missbruk i bilden, men när deras barn, det kommer ju också fram där att tonårsdottern säger kommer sen och svarar inte. Det är så oron och maktlösheten även där. Vad kan man göra? Vad är
det känns som att det inte finns några vinnare i den här boken. Nej. För det är ju även så här, om man tänker på karaktären Meddy, som de här barnen ser i alla fall till en början med ganska mycket upp till. Han verkar inte ha världens så här softaste tillvaro heller. De sitter väl och trycker i någon så här typ något hus som de håller på att renovera och sitter och hänger i källaren där. Och det är liksom vilket superglida liv. Och väldigt mycket att se upp till.
För att begå brott och sitta och gömma sig liksom resten av tiden.
Spela FIFA. Det är, jag vet inte, det är inte heller någon dröm.
Ja, hitta någon soffa i ett grovsoprum. Är det inte delen liksom?
Nej, och så här, jag menar hur... Om man tänker på vilka det är som också ser upp till den här med, det är ju småbarn egentligen. Det är ju inga andra. För jag menar, som många av poliserna säger också, han är ju inte speciellt stor.
Nej.
Han är ju bara en liten fisk liksom, med Våringe. Ja, det här då, lokalorten. Men ja, men ändå så... Men alltså det blir ju... För att då behålla den här positionen så är han ju väldigt grym. Mm. Han gör ju, alltså, eller får andra att göra förfärliga saker mot många.
Han är ju en sympatisk dude.
Nej, jag tänker på speciellt den här filmen då som de får se. Den här polisen, alltså, hur de liksom har förnedrat de här två små killarna också.
Det var hemskt.
Ja.
Det var
jättejobbigt. Och varför gör man det? Alltså...
För att man kan.
Ja, eller för att man inte har någonting annat att göra, kanske.
Du borde läsa en bok istället.
Ja, du borde läsa den här boken kanske. Ja. Ja. Så att, ja, men jag håller också med. Alltså, det andas ju maktlöshet.
Samhällets maktlöshet till barnens maktlöshet. För de kan ju inte göra något. De försöker skydda sin mamma.
Ja.
De försöker... Och så föräldrar, vuxnas också på många nivåer, både i sina egna liv och i barnens liv och i... Det måste också vara förfärligt att vara Farid, polisen där, som han ser det här, han känner barnen sen de är små, han ser vart återbarkar.
Precis. Och han kan ingenting, eller han kan göra väldigt lite.
Han kan göra väldigt lite.
Och försöker ändå göra väldigt mycket. Liksom. Koppla in föräldrarna tidigt. Ja. Men
noll respons. Ja. Det var från Dogges sida.
Ja.
Mm. De är helt sippa, hans föräldrar.
Och sen tycker jag också att det är väldigt intressant när man tittar på när själva polisarbetet också. Den här gruppen som då bildas.
Mm.
Men den här, vad heter han då?
Sant eller Bengt eller
Sante.
Ja.
Som är alltså en karikatyr, kan jag ju tycka liksom, men det är kanske inte det av en polis som liksom, ja, men han är ju polissvenne eller vad ska jag säga. Han är ju så svensk och det är liksom osannhet, det är bara bullar och är jättelycklig.
Där kan jag sympatisera med honom. Jag älskar också lussekatter.
Jo, men han kommer inte ens ihåg vad liksom den enda kvinnan i församlingen, vad hon heter. Och, det är ju väl framställt. Och så kanske det är. Så är det kanske på många ställen. Men ja, i alla fall. Och han är så lycklig över allting som går bra och sådär.
Man tittar ju på resultatet på det enskilda brottet och inte på samhälls...
Nej.
En större samhällsbild.
Nej.
Han vill ju ha pinna att de har löst ett brott.
Att de har löst inte... grejen. Ja, nej.
inte löst alla samhällsproblem.
Han ser inte individerna bakom.
Nej.
För jag tyckte, alltså man tänker att det är väldigt mycket personer i den här boken som är inblandade. Ja. Och ändå har man koll på dem. Mm. Det var inte någon gång jag tänkte så här, men gud, vem var det här nu igen? Nej. Utan, eller jag kände så i alla fall. Att ja. Det var ju egentligen väldigt många, de här olika familjerna. Polisens familj, Suddens familj som är livsmedelsbutikens ägare. Ja. Så är det pojkarnas familjer med syskon på Billys sida.
Mm.
Det var en del, med du hela det gänget ja. Och hans mamma. Det är mycket folk, men
ja,
han är inte så snyggt. Imamen också, Hassan.
Ja, just det.
Men jag tyckte ändå att det var lätt att hålla reda på folk.
Ja, men det är ju, nej, absolut. Det gick jättebra, tycker jag.
För vissa böcker kan man läsa sig på, vem fasen var det där nu igen? Ja. Alltså kan man som bara vänta, så måste man sitta och kolla upp. Men här tycker jag att allting flöt så bra. Hon har byggt upp den så snyggt, om man tänker också. Själva berättelsen, alltså från början till slut, med de här parallellhistorierna med pojkarna då... Som liksom, allt det som leder fram till det som har hänt. Och det gör ju ingenting att man redan vet att, det är, att Billy är död.
Mm.
Det förstör verkligen inte att man vet det. För man vill liksom ändå komma fram till hur kunde det bli så här. Det störde inte att...
Men också det där med sympatierna för Dogge och Billy. Att man som börjar att känna kanske, eller jag i alla fall, varmare för Billy och... Men att det ändras under läsningens gång. Att när man lär känna dem så... Det är ju inte svartvitt. Det är ju inga... Det är ju inte det goda mot onda. Det är ju väldigt gråskaligt. Mm. Som ju människor är.
Ja, ja.
Jag är ju väldigt förtjust i Malin Persson Giolito.
Ja.
Ja, du är ju Insta...
Ja, men jag vill vara hennes bästis.
Ja. Ja, du är fan på Insta.
Känna det.
Det är bara att flytta ner till Bryssel.
Ja. Men jag funderar också mycket på researchen som hon måste ha lagt ner på det här.
Det har jag också
tänkt på. Det är ju väldigt levande beskrivet hur Sudden bygger upp sin livsmedelsbutik.
Ja.
Och där undrar jag, så här, känner hon Sudden eller en liknande person? Har
Ja, bra fråga.
Okej, men jag skulle inte kunna hitta på... Nu är det kanske därför jag inte är författare utan jag är rätt mycket åt admin. Men det här med att han, ja, men han köper in de här sakerna och tankegångarna. Ja. Jag sitter att
hur vet de vad han ska köpa in?
Ja, det är jättelitet spår, men jag tyckte att det var intressant. Och det gör det ju mer levande och det ökar ju på känslorna för Sudden. Att man känner, jag tycker att jag känner honom... Väl.
Ja, absolut. Ja, men det håller jag med om.
Men också researchen för Dogges och Billys situationer respektive. Så jag tänker mig att ni kan väl bjuda in Malin Persson Giolito till biblioteken i Sollentuna.
Ja, det vore ju
fantastiskt. Eller så kan du skicka en friend request på hennes Insta och Facebook och bli bästis med henne som du vill.
Jo, vilket är lättast.
Det finns två vägar att gå.
Ja,
ja, Malin, om du lyssnar, hör av dig.
Ja. Carina vill bli din vän och vi vill prata med dig.
Ja, precis. Vi vill prata om din bok, verkligen. Ja, vi har pratat om mycket om handlingen i boken, men någonting som är väldigt väsentligt är ju också Sudden, som du nämnde alldeles nyss. Att man tycker att man känner Sudden. Man känner med Sudden.
Framförallt.
Ja. Han har ju haft och har ett helsike med att försöka få den här affären att liksom gå ihop. Det är ju hans familjs försörjning.
Mm.
Och de här ungarna då som hela tiden... ställer till med problem och förstör och de rånar och
han får ju hjälp, alltså,
han får ingen hjälp av
från samhället eller polisen eller liksom.
Något som känns lite extra hemskt det är att de här killarna, den känns det som att de inte får så jättemycket ut för det. Det är en sak att snatta för att då får ju de någonting ut, men det är så här, beskrivs att de bara går in och så här, river sönder någonting, häller ut, tar någon så här frys, någonting från frysen och lägger det någon annanstans bara för att förstöra.
Ja,
det är liksom, precis.
De vill visa sin makt.
Mm.
För de förstår ju precis som Sudden gör också att det händer ju. Och sen är ju det själva grejen också med att den här Medi rekryterar de här unga killarna också. Det är ju för att de får ju inget straff.
Ja.
De kan ju inte straffa dem för att de är barn.
Mm.
Det beror väl kanske lite på vad de gör, men regel är det ju så. Och det är därför de här Så är det ju. Hon måste ju ha gjort världens research, för så är det ju i verkligheten. Det är därför de rekryterar de här yngre. Att utföra.
Och så måste det ju vara i ett samhälle. Att man inte stänger barn i finkan.
Nej, det kan man ju inte göra. Självklart inte. Men det är det,
det är inte det du menar.
Nej, det är inte det jag menar. Det är inte det jag vill. Men det är det som blir konsekvens. Alltså, just det här. Att då utnyttjar de här killarna det. Också. Och så ska de hela tiden, de här mindre också, bevisa. Ja. Att de har en plats i gänget. Liksom.
Att de törs.
Att de vågar.
Men det är så beklämmande alltihopa.
Inte gör egentligen.
Nej, de är ju rädda också. Men så ska de bara få sig inför varandra. Vill de ju inte heller fega ur. Särskilt inte Tokyo säkert liksom, om Billy har någon plan. Vill inte vara någon så här.
Men det slutar ju i alla fall med hela det här hemska. Att Sudden plockar fram någon dammigt, vad heter det, baseballträ som han har också, har den i affären.
För att kunna försvara sig.
Ja, precis. För att han är frustrerad.
Ja.
Ja. Och då är det någonting när han då, när Dogge och italienaren, efter att Dogge har suttit, ja, ni får läsa boken, för det händer så otroligt mycket saker.
Men de har redan läst den när de lyssnar på det här.
Ja, det har de ju, ja. I och för sig. Ja, de vet ju, de vet ju. Ja, det, så är det.
They know.
Det är ju det.
Ja.
Ja, nej men, och då förnedrar de ju honom något enormt också. När de ska lämna fram pengar och vad de nu gör med dem. Så att det slår slint i huvudet på honom helt enkelt.
Uppdämd aggression.
Ja.
Det är mycket som har hänt. Och att de också har utsatt hans dotter för övergrepp.
Det är inte en så liten bit.
Nej,
det är på något sätt. Ja.
Det är nog det som...
En utredning som de la ner typ, innan de ens hade ens tagit upp det. Så var det bara... Det gick inte att bevisa något.
Nej. Och det finns så mycket frustration från alla håll.
Ja, men det
finns som lika Ina... mycket frustration säkert hos polisen också.
Ja, men jag känner som Ina sa, att det blir ju som att allt det här som har hänt, och så blir det liksom Sudden som, allt faller tillbaka på honom, så det är han som offras liksom i det här. Av allt som har hänt så är det den här kämpande familjepappan som liksom, ja, det blir han
som
ju
är en god människa.
Men det är han som gör fel. Han har ju begått ett fruktansvärt brott. Han har ju mördat en person.
Han åker ju dit
ett för barn det. Dessutom.
Han åker ju dit för det också.
Åker dit för det. Ja. Men det är så mycket som är orättvist i den här boken. Man tycker det är orättvist mot Dogge. Det är orättvist mot Billy. Det är orättvist mot... Men, man blir bara... Så här, det var tung att läsa.
Ja.
Tycker jag.
Men han slår ju honom så att han... Ja. Så hjärnan kommer ut kan man ju säga.
Ja.
Så är det ju. Och då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om för länge sedan. Dogges mamma. Och hur hon hanterar det. Att Dogge då ligger i stort sett för döden.
Han ligger för döden?
Ja.
Och hon pallar inte.
Och hon pallar inte.
Hon klarar inte av det.
Och där vilket förakt hon ska känna för sig själv.
Ja, fruktansvärt.
Hon åker hem liksom.
Ja, och säger att de måste sätta dit att socialen måste ordna en vårdnadshavare, för hon skulle gärna göra det, men hon orkar inte.
Nej. Men sen säger hon ju också att hon hon tar ju egentligen kontakt också då med psykakuten. Att hon behöver hjälp, att hon äntligen då på något sätt tar tag i.
Men hon är fri också, då vet hon ju. Nu slipper hon sin man, hon slipper sin son. Jag vet inte. Vad ska det bli av henne sen?
Det är som Carina säger också, vilket förakt hon måste känna.
Att hon inte... Antar jag. Eller det,
på något sätt får man ju nästan hoppas det. Känner jag.
Hon är inte riktigt så här, hon är inte riktigt årets mamma.
Nej.
Vem var det som blev det förra året? Det var inte Gill.
Nej. Ja. Så att det slutar ju så hemskt.
Ja.
Med att båda barnen dör.
Årets inte mamma.
Ja. Sen tycker jag också, nu gick jag händelserna kanske lite i förväg, men just det här, jag måste få ta upp det här när han sitter på det här hemmet också. SIS-hem var det, eller vad det nu kallades för något. När han kommer in där och den här italienaren är där. Som då är...
Ja, men det var som otur.
Med det. Ja, men jag tror att de råkar ut för sånt om man åker in. Med en känsla av. Det är alltid någon.
Ja.
Ja.
Det är ju, Sverige är ett ganska litet land. Ja, och även om de skickar någon liksom en helt annan del av landet så...
Nu vet ju vi hur det är bara bibliotekarievärlden. Man vet typ inte vilka alla bibliotekarier är på olika bibliotek i olika kommuner. Tänk dig den här kriminella världen. Ja, kanske liksom...
Ja, det måste
alla känner någon liksom.
Ja, alla känner alltid någon som känner någon. Som vet någonting om just dig.
Ja.
Mm. Nej, men
men först tänkte man det att ja, men då kanske han kan få hjälp där.
Och det fick han ju också.
I några, någon dag.
Ja. Eller han kunde ju sova utan droger och han kunde inte själv medicinerat i alla fall.
Nej.
Och visst sa de det någon gång, de här männen som jobbar på hemmet, att ofta är det så där att de vill vara här, de vill bli isolerade ett tag för att kunna, för att de känner sig trygga.
Ja,
man har hamnat tillräckligt långt i kriminalitet, att det är alltid någon som är ute efter den, eller det är alltid någonting som ska
Men det jobbiga med Doggy är att han hade ju dött oavsett, alltså han var ju dödsdömd, för hade inte Sudden slagit igenom så hade ju Medi gjort det. Han hade ju plockat sönder honom piece by piece, så jag vet inte, det här var ju typ nästan ett lindrigt sätt för honom att dö förmodligen jämfört med vad som väntade honom kanske bara en halvtimme senare.
Det som hade varit kanske hans förhoppning är väl att om polisen hade hittat honom först, han hade blivit tillbaka skickad till det SIS-hemmet. Och att italienaren ringde, kanske hade blivit skickad till någon annanstans.
Han ringde väl Sudden? Visst ringde han?
Sudden ringde efter två, men han kom inte fram.
Nej, jag tror att de sa
vi har inga bilar. Här, vi kan inte prioritera det här. Liksom.
Ja, vi har en förrymt 14-åring.
Ja, som ni vill ha tag
som
på.
Som är mod, efterlys för mord.
Och ändå så liksom.
Så kommer
men sen är ju frågan, var de andra bilarna? Det är, antagligen så gjorde väl de...
Ja.
Ja, de gjorde väl någonting antagligen.
Jo, det gjorde de.
Får man väl hoppas.
Men det var ju högre säkerhet i Rönnviken på det sättet. Det var som att man tog hand om det området bättre också. Än det andra området. Men Doggy var ju dödsdömd ändå.
Ja,
om inte polisen hade hittat honom så hade inte Lena tagit honom till festen där med. Och han var ju inte så glad på att han hade golat ner honom. Nej. Så att då hade han ju gått en död till mötes kanske än värre. Jag vet inte att det baseballträ var och så här, en skön död. Men vad hade de gjort med honom där? Det hade ju inte heller blivit så bra.
Ja, den här förnedringsfilmen gav lite för... Ja, men försmak till vad som kunde.
Ja,
nu vet inte jag. Jag hoppas att inte jag ska gå hädan på det sättet. Men jag hade hellre kanske tagit det där baseballträt utan att vara beredd på
exakt.
Det. Än liksom att det skulle
ångesten i... som man får leva med innan man dör.
Ja, precis. Jo, han har ju, därmed verkar ju ha en historia av att misshandla först innan.
Ja, han ville ju göra det plågsamt för honom. Det var ju liksom, han ville ju hämnas. Så att om han ändå skulle dö så var väl det här att föredra. Men bäst hade varit om polisen hade kommit. Så att han inte hade behövt dö.
Någonting
men annat. Hade det det?
Eller ja, vet du fasen. Ja, kanske inte. Eller vilket liv.
För visst fick vi spoiler nu.
Ja, vi får spoiler.
För Medde blir ju, åker ju dit på Billys mord.
Ja.
Fast egentligen så finns det ju det finns ju inga bevis som kan fälla honom, som han hade ju gått fri och Doggy hade åkt dit före. Och då hade ju inte Billys familj fått witness protection. Och så,
men det är ju ytterligare en sak som är faktiskt
här, ja, det är ju ett lager här.
He had to die.
Ja, men något annat som vi måste ta upp, för det finns ju en stor lögn i det här också. Det ligger...
Alltså just det här vittnesmålet.
Ja, alltså det som den här Billys familj fabricerar ihop för att de ska kunna fälla Medi. Det är ju en lögn.
Mm.
som gör att han fälls.
Mm.
Mm.
Är det.
Det är morsan som är smart där.
Mm.
Och sen, för det funderade jag också på då någon gång mellan 3 och 3:15 när jag sov. det här, det är ju Billys yngre bror som är 11 då tror jag. Mm. Som levererar den här lögnen i rätten.
Ja, just det.
Och att fatta det beslutet som mor att när jag får be mitt barn ljuga.
Ja, ljuga. Mm.
I rätten.
Ja, liksom. Så att han ska
under ed.
Ja, men det är ju hennes enda sätt att rädda honom.
Ja. Ja.
Tror jag.
Så är det.
Ja. För att få bort honom från allt där. Jag tror inte det ska komma någon vedergällning tillbaks. Mm.
Precis.
Hade man gjort det? Men hade du ljugit, Eva?
Tänk,
hade du det?
Ja, säkert.
Jag hade något lätt
annat,
gjort det.
Ja, men alltså, något annat som jag tänkte på som slog mig så här. Det var hon som är domare.
Ulrika Bonde.
Just det, Ulrika Bonde. Där berättas det om hennes barn. Jag vet inte om ni tänkte på det.
Alltså jag tyckte att det var, nu när du säger det, jag hade glömt bort det, men det känns ju verkligen som att det är, att okej, fan, nu, jag vill inte läsa vidare, för nu kommer det vara någonting så här, att nu kommer vedergällning mot hennes familj
precis,
istället.
Bara, liksom. Precis, bara för att hon inte ska fälla honom.
Ja, men ja, den tar väl slut där innan.
Ja, det precis, händer. Det blir
men
ju
det, det känns som att det är en sån uppbyggnad för
det.
Ja, hon bygger upp det lite för att det eventuellt skulle kunna vara så att hans polare då liksom,
som ligger på hennes familj.
Ja. Och det får en ju, att man ens bara tänker så, får en ju också tänka på så här, vilken utsatt position alla de här har, som jobbar
rättsväsendet,
som åklagare, domare och nämndemän och ja.
Ja, det är väl sådana, det händer väl till och från att det sprängs bort en annan entré från liksom
absolut
på poliskontor och så.
Ja, och det skrämmer vittnen och det är ju jättevanligt på de här.
Men vad händer med gruppen då när Medi åker in? För han kommer ju ändå åka in, får man väl förutsätta. Liksom. Har ju väldigt stark. Liksom.
Ja.
Men jag tänker, kommer det här att... Är de så starka utan honom? Det är ju deras ledare har ju försvunnit. Kommer de fortsätta gangstra på eget bevåg? Eller liksom kommer det, här...
det känns som att det inte är något problem med den biten. Det kommer att vara oroligt.
Jag tror att någon kommer...
Någon stiger i graderna.
Rise to the occasion. Ja.
Blue boy.
Ja.
Det var ju flera av dem som satt med under är det inte flera, jag kanske glömt eller hittat på det här, men att de sitter med under förhandlingarna.
Just det, det
i rättssalen att de sitter liksom längst fram. Så att det känns som att det bara gör varken till eller
för markerar
liksom. Närvaro ja, det har, i alla fall det har varit en fantastiskt spännande bok att läsa.
Mm, det var som en utflykt för dig och mig.
Det var en
utflykt från feel good till...
Ja, det är verkligen feel bad. Bad.
Ja, precis.
Ja.
Mm.
Men jag känner också... Jag vet inte, det finns ju många frågetecken ändå. Alltså, även fast det... När man läser slut på boken, tycker jag. Man får inte reda på liksom allting egentligen. Man får ju reda på mycket. Framförallt tycker jag att det är härligt att den här polisen, Farid, att de får det bra.
Mm.
Hans familj och så. Det känns jättebra, tycker jag.
Honom gillar man.
Honom gillar man.
Sen samtidigt för Sudden, även om han hamnade i fängelse, så känns det som att det var kanske bra för den familjen. För att de får ju i alla fall lämna Våringe, vilket jag tror var ganska nyttigt för dem. Men samtidigt...
Hur länge tänker, fick han?
Var... Ja, jag tror de inte säger det, men det står väl att det är något kortare straff.
Vem?
Att, han, att Sudden får någon form av kortare straff.
Jo, men han ville ju inte ens... Nej, han fick ett kortare straff. Ja. Och han överklagade inte ens.
Nej, och det, för det sa han, han borde ha blivit...
friad.
Ja, friad tycker de ju.
Eller Farids fru tyckte ju det, att han borde bli friad.
Ja.
Så det kanske inte är så långt straff, så han kanske känner att han tar det för sin egen skull också. Ja. Han har ju trots allt mördat ett barn. Så det kanske känns skönt för honom att få göra bot, att sitta inne ett tag för att sen kunna gå vidare med sitt liv.
Mm.
I don't know.
Absolut. Ja. Jag bara kände när jag hade läst att jag, alltså, den här boken gjorde mig jättearg.
Jag blir frustrerad. Det känns som maktlöshet.
Du känner precis som de vuxna personerna i boken.
Ja, verkligen så här. Och så de kämpar, så bara så blir det liksom ingenting. Alltså, det är som att ska Farid offra hela sitt liv och sin familj för att försöka reda ut saker i samhället när det typ inte går. Då det, så jag förstår att han bara retirerar och skiter i det sen och bara tar hand om sin familj, för att det känns så övermäktigt att man ska offra så mycket av sitt liv och sin familj för någonting som ändå aldrig kommer bli bra.
Mm. Också sorg. Att det är så, det är så otroligt många människor som har det så svårt. Som kan sluta gnälla på att det är lite körigt ibland och att man måste läsa böcker till 3 på morgonen. Ja, men det,
det är ju ändå svårt. Här,
men oro för mina barn. Hur är jag? Hur skyddar jag dem?
Ja, precis.
Mm. Det kan gå snett ändå.
Det kan ju. Ja, det är läskigt.
Med baseballträ?
Baseballträ.
Ja, det är läskigt. Alltså.
Jag kunde inte ens, var ju så bra på att börja med det här dasslocket, eller man kallar det för. Jag kommer ju misslyckas fatalt om jag ska springa upp med baseballträ-dasslocket direkt istället. Kommer ändå bara till första liksom.
Jag är väl inte lösningen.
Nej.
Men jag vet inte.
Nej. Men hon är ju väldigt, väldigt bra, Malin, på att skriva.
Man får ju inte tänka det direkt. Man, det här verkligen får ju tankarna att snurra. Det känns ju ändå så här som nyttig hjärngympa. Alltså, det är mycket frågor som ställs. Hon får den ju verkligen att känna. Hon är ju lyckats med att man blir så engagerad i böcker, i boken.
Ja, verkligen.
Man kan inte släppa den bara så här och plocka upp nästa bok. Eller ska jag göra, men ändå.
Sen tycker jag också att, jag tycker också att hon lyckas få mig att läsa med intresse också. Trots att jag vet att när jag öppnar boken så handlar det om liksom 2 barn. Den ena skjuter den andra. Alltså, det är nog fruktansvärt. Det är ett fruktansvärt brott. Och ändå så läser jag.
Har ni läst hennes andra böcker?
Nej, jag har inte gjort det. Du vet, vi läser.
Det är inte er genre. Det är ingen bakelse på framsidan.
Det är ingen bakelse.
Det är en konstig gångtunnel som ser läskig ut.
Det heter heller inte i dina små händer.
Då hade vi ju läst den.
Ja, eller hur?
Dina små händer.
Dina händer på franska rivieran.
Dina små händer.
Men har du sett den då? För jag har ju läst det största av allt.
Ja, jo, men jag har ju sett den.
Men du har sett den?
Ja, jag har sett serien.
Jag har inte sett den.
Den är väldigt bra.
Den kan jag rekommendera om du ska våga dig in på något sådär en gång.
Jag kan börja med en ny grej. Nytt år, nya vanor.
Eller hur? Ja, men jag känner ju, man blir ju frustrerad där också. Det är ju fruktansvärt. Det finns ju en pappa där som man skulle vilja, ta fram baseballträd.
Får vi sluta prata om det här?
Ja, det mentala
baseballträd.
Vi ska inte ta fram några baseballträd alls. Men,
jag kommer ju varva det här med Isabella Jendes bok som jag nu gick och köpte, för att jag kunde inte stå i kö längre till biblioteket, så jag köpte den här violetta.
Ja.
Så jag måste ta den emellan nu innan liksom, för att lugna ner mig lite.
Ja.
I och för sig är revolutionen i Chile, så jag vet inte hur lugnt det blir, men i alla fall.
Men vi hoppas väl att alla ni andra som då lyssnar på podden och har läst boken tycker att den var lika bra som vi tycker.
Ja.
Det tyckte vi väl.
Ja.
Hur frustrerad man än blev så är den ju väldigt välskriven och tar upp, tycker jag, ämnen som man verkligen behöver läsa.
Ja.
För att väcka sig själv.
Jag vet inte vad jag ska ta till dina små händer. Jag kommer förfölja mig hela dagen.
Det är en helt annan bok. Ja. Men vi kanske ska avrunda lite där, om inte någon annan har något.
Jag vill bara tacka för att jag fick vara med.
Ja, alltså samma sak.
Ja. Det är jättekul att ni ville vara med.
Fantastiskt.
Vi kommer tillbaka.
Och så ska vi göra en cliffhanger, det brukar vi göra. Ja. Jag har ingen aning om vi ska prata om nästa gång.
Nästa gång, alltså det är så här att vi ska ju faktiskt spela in ett nytt avsnitt imorgon.
Ja, jag vet. Ja.
Så att nästa gång vi släpper vår podd så kommer det att vara en författarintervju.
Ja.
Med
Pascal
Wallin Johansson. Som har skrivit en första delen i en serie och ska vi se, den första boken heter Jordängel, som utspelar sig bland annat Beckomberga, alltså det gamla mentalsjukhuset som numera är lägenheter.
Mm.
Och det är en familj som flyttar in där. Det är ett barn som är i tonåren, en flicka. Jag har börjat läsa den och ja, det är spännande. Mm. Så henne ska vi prata om, vi pratar med imorgon om hennes bok. Ja, så sen får vi se vad som händer.
Mm. Men händer gör det.
Händer, det händer massor. Ja, som sagt. Så att ja, vi kör på.
Yes.
Ser vi fram emot.
Ja.
Ja. Mm. Eller hur? Då får vi tacka för oss då och tacka för att ni har lyssnat. Och som sagt, tack för att ni ville vara med. Vi hörs och ses.
Det gör vi.
Ha det bra där ute.
Hej då.
Hej.